CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Det här är en artikel från Kvartal. Historien visar varför Israel behövs. Av Jehosha Kaufman. Inläsare Mårten Bark. Ulrika Karlsson menar i Kvartal att Israel inte är en säker plats för judar. Men var finns den i så fall? Kontrasten mellan en historia av förföljelse och säkerheten som dagens framgångsrika Israel erbjuder visar att det behövs en självständig judisk stat, skriver psykologen Jehosha Kaufman i en replik. Min far dog i sin säng den 24 oktober 1995 på sitt 78:e år. Hans säng fanns i en liten lägenhet i ett hus i en förstad till Tel Aviv. Pappa hade levt och arbetat i Israel sedan 1948 som lärare de sista åren av sitt liv. Varför berättar jag detta? Kanske för att pappa dog i en vänlig och omhändertagande omgivning. Han dog bland människor som inte föraktade honom för att han var jude, eftersom de själva tillhörde samma gemenskap. Han blev omhändertagen av människor vars familjebakgrund var i Palestina, Marocko, Etiopien och Frankrike. Alla judar. Han fick leva de sista 50 åren av sitt liv i denna trygghet, till skillnad från den första tredjedelen av livet. Detta i motsats till mina farföräldrar som, liksom resten av familjen, dog av svält i gettot eller försvann i Treblinkas ugnar. I artikeln Är det önskvärt för judar att ha ett eget land? Kvartal 22 i tredje utvecklar Ulrika Karlsson sina tankar kring Israel och sionismen utifrån Daniel Boyarin och Omri Böhms böcker. Hon fantiserar kring att judarna inte behöver Israel och längtar tillbaka till den judiska tillvaron i upplysningens Europa och muslimernas välde från 600-talets Mekka till det muslimska väldet på den iberiska halvön under 1300-talet. Hon nämner många kända och inflytelserika judar från dåtidens Maimonides 1138 till 1204 och Moses Mendelssohn 1729 till 1786 till Hannah Arendt 1906 till 1975. Det kan nämnas att av filosofen Moses Mendelssohns 11 barn konverterade 9 till kristendomen, då detta var enda sättet för dem att kunna studera på universitetet eller få statliga tjänster. Under och även efter hans livstid tvingades judarna leva i trånga getton. Karlsson menar att om man bara tror riktigt mycket så kan man hitta tillbaka till en ordning där Israel varken finns eller behövs. Innan jag går in på hennes historiska felaktigheter och felslut vill jag kort beskriva skillnaderna mellan till exempel Hannah Arendt, Stefan Zweig, Einstein, Sigmund Freud och en rad andra framstående judar som tacknämligt räddades undan en grym död under nazismen och de som inte gjorde det. Sigmund Freud var en berömd läkare med goda kontakter i England. Han blev inbjuden att bosätta sig där. 10 andra tyska läkare som försökte få inresetillstånd till Sverige nekades. Troligen hamnade de i en massgrav. Stefan Zweig var en berömd författare under mellankrigstiden. Han reste fritt i Europa när orosmolnen i hans hemland Österrike svartnade. Exempelvis Ernst Bachrich, René Blom och Else Feldman fick inga inresetillstånd och inga inbjudningar till frihet trots att de var duktiga kompositörer, artister och journalister. Istället blev de transporterade till olika läger där de snabbt mördades. Ulrika Karlsson hänvisar också till Franz Rosenzweig och att denna skrivit att judarna övergett marken. Kanske skulle hon nämnt att judarna fördrevs från sina odlingar, ofta förbjöds att äga mark och tvingades in i ett mycket avgränsat antal försörjningsmöjligheter. Pappa berättade hur han som student på 30-talet tvingades att stå längst bak i föreläsningssalen tillsammans med de andra judarna. De gick hem tillsammans för att ha bättre chanser om de blev angripna. Han och hans vänner hann aldrig fram i kön för visum. De nazistiska erövrarna i Polen införde regeln att judarna inte fick gå på trottoaren. Men det var inte en ny regel. Samma sak gällde i flera europeiska stater under 1700-talet. Judarna var där enligt lag tvungna att gå i rännstenen så att kristna slapp smutsa ner sig. Nazisterna hade många historiska traditioner att hänga upp sin lagstiftning på. Man kan säga att förintelsen knappast hade kunnat ske utan en väl förankrad tradition av judehat. Flera författare, som till exempel Kenneth Hermele, har hävdat att judarna inte alls gick till gaskamrarna som lamm till slakt. Tyvärr har de generellt sett fel. Att göra motstånd, framförallt väpnat sådant, var efter millennier av förtryck, förföljelse och underkastelse otänkbart för de flesta. När jag besökte Diasporamuseet i Tel Aviv på 80-talet så fanns där en karta över Bar Kokhba-upproret mot romarna år 133. Små lampor markerade de stora judiska samhällena runt Medelhavet under denna period. Upproret misslyckades och en efter en av lamporna slocknade. Samhällena och dess judiska invånare utplånades. Rabbinernas uppmaning till judarna efteråt var att de skulle vara som ett palmträd. När det blåser böjer sig trädet och när vinden mojnat reser det sig igen. Lärdomen har tillämpats under årtusenden, men nazisterna visade till slut metodens misslyckande. De relativt få som ändå gjorde våldsamt motstånd mot de nazistiska mördarna var unga människor som inte längre hade något att förlora. Visst kan man kalla underjordiska skolor och teatrar motstånd, men om det motståndet leder till att såväl lärare som elever, liksom skådespelarna, går en grym död till mötes är motståndet vackert men meningslöst. Lärdomen och dess motto är aldrig mera. Hukandet och underkastelse i hopp om omgivningens välvilja är första steget till förintelse.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Men i den muslimska världen var det ju bättre. Där blomstrade ju judarna intellektuellt och kulturellt. Har Ulrika Karlsson hört talas om begreppet dimmis? Det innebar att judar och kristna var andra klassens medborgare. Grupperna hade ett visst beskydd men var knappast jämbördiga. Medan till exempel Maimonides, känd läkare och rabbin på 1100-talet, hade många förmåner, delade han inte det privilegiet med sina trosbröder. Maimonides fick dessutom fly för sitt liv när de invaderande almohaderna krävde att alla antingen konverterade till islam, gick i exil eller dömdes till döden. Pogromer var kanske inte lika frekventa som i Europa, men de förekom från 600-talet och ända in i vår tid. Väl beskrivna sådana finns från till exempel 1033 i Fes och 1066 i Granada, där den judiska befolkningen utplånades. Därefter inträffade pogromer i den muslimska världen gång på gång, fram till Hebron 1929, Jaffa 1936 och Bagdad 1941. Attacken mot södra Israel den 7 oktober har många likheter med en pogrom. Massakrer, våldtäkter och plundring av såväl terrorister i uniform som civilklädda Gaza-bor. På deras egna filmer hör man dem ropa Allahu Akbar som stridsrop. Det verkar som att när livet i ett samhälle är bra och tryggt så tolereras judarna, medan tider av kris och otrygghet ofta leder till att befolkningen vill ge skulden till någon minoritet. Det tycks oftast vara judarna som får huka sig, gömma sig och fly om nu någon vill ta emot dem. Det var så fram till staten Israel bildades 1948. Inte så längre, eller? Dagens Israel är mycket framgångsrikt på en rad olika områden. Exempelvis har landet producerat 12 Nobelpristagare. Inte lika många som Sveriges 18. Men betänk att Israel var befolkningsmässigt betydligt färre än Sverige fram till 80-talet. Israels ekonomi är mycket bra, eller var det i alla fall. I BNP så ligger Sverige på 12:e plats och Israel på 14:e. Man har lagar som reglerar det mesta mellan arbetsmiljö och familjerätt. Demokratiindexet är på plats 30, långt efter Sverige som ligger på plats 4, men betydligt bättre än flera EU-länder som till exempel Italien, Portugal, Belgien med flera. Muslimska länder ligger minst 100 steg lägre på listan. Naturligtvis har Israel problem. Man är fullständigt blind om man inte ser dessa. Grannarna är stenhårda diktaturer där hatet mot Israel är en balanserande faktor för deras härskare. Relationen till araberna på Västbanken och i Gaza har man inte lyckats lösa trots tidigare ambitiösa försök. Den nuvarande regeringen är tyvärr inte intresserad av några lösningar. Konflikter mellan judiska befolkningsgrupper finns också som försvårande ingredienser. Ändå blomstrar såväl ekonomi, forskning, utveckling som demokrati. Ulrika Karlsson hänvisar till Zev Jabotinsky som hon menade inte eftersträvade en självständig judisk stat. Då har hon läst på dåligt. Det var i högsta grad hans önskan och dessutom en stat där araber skulle ha samma rättigheter som judar. Innan andra världskriget sågs sionismen som en av många möjliga lösningar på förföljelsen. Sionismen omfattades långt ifrån av alla judar. Efter kriget var det uppenbart för de allra flesta att en självständig judisk stat var den enda möjligheten att inte bara överleva utan att med stolthet leva i denna värld. Ulrika Karlsson menar att Israel inte är en säker plats för judar, Men var finns det en säker plats? Det är en fråga många judar ställer sig nu. Antisemitismen i världen har nått en omfattning som vi inte sett sedan andra världskriget. Staten Israel innebär att man som jude inte är helt utlämnad åt mobben. För många intellektuella tycks idén om nationer vara förlegad. Att vara världsmedborgare är vägen till lycka och gemenskap. Judarna har testat världsmedborgarkonceptet. Det fungerade dåligt. För mig och för en absolut majoritet av judar i världen är det uppenbart att om judehatet, oberoende av uttrycksform, återigen tar makten i världen, så är Israel vår räddning och en mycket positiv sådan. För berömda judar finns det alltid plats någon annanstans, men för vanliga simpla hebreer knappast. Det här var en artikel från Kvartal. Historien visar varför Israel behövs. Av Jehosha Kaufman, som är psykolog, malmöbo och starkt engagerad i judiskt församlingsarbete. Inläsare Mårten Bark.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.